Rikets finanser. När freden kom år 1570 var Sverige utblottat, men nya krav ställdes på landets prestationsförmåga. Älvsborgs fästning som danskarna erövrat måste lösas tillbaka för dryga pengar. Lübecks köpmän krävde ersättning för sina lån och krigsfolket hade innestående löner att fordra. Kronans mynt hade försämrats under kriget och ingen ville sälja varor mot dåliga svenska pengar. Den kungliga silverkammaren på Stockholms slott var förkrossande tom. Allt det medeltida kyrksilver som Gustav Vasa lagt beslag på hade gått åt för att hålla fienden från livet. För Johan den tredje tycks detta ha varit något obegripligt. I flera tillfällen lät han gräva efter skatten på slottet. Och en gång lovade han Karin Månsdotter en belöning om hon ville berätta var skatten fanns dold. Sommaren 1572 diskuterade kungen med rådet hur man skulle råda bot på nöden i riket. Och året efteråt beslöt man att göra upp en sammanställning över rikets finanser. Omkring år 1575 var denna riksbok färdig. Det var den första budgeten över statens inkomster och utgifter. Ända sedan Gustav Vasas tid låg de finansiella avgörandena i kungens händer. Det var nu Johans uppgift att söka förbättra de bedrövliga finanserna som riksboken avslöjade. Situationen var egentligen förtvivlad. Han kunde inte i nämnvärd grad öka huvudinkomsterna eftersom, citat, den årliga räntan, slut citat, de fasta hemmansskatterna, i stort sett var oförändrad. Inkomsterna av tiondet var omöjliga att beräkna eftersom de var beroende av skördeutfallet och växlade från det ena året till det andra. Städerna var föremål för stadsstad skulle betala en fast årlig skatt, men ofta var städerna befriade från skatt för att istället ersätta de eldfarliga trähusen med stenhus. Stora eldsvådor, och de var vanliga, kunde leda till flera års skattebefrielse. Stockholms stad var helt befriad från årlig skatt, enligt vad det antagits för att borgarna i gengäld skulle hålla befästningarna vid makt. Alla farkoster som passerade strömmen avkrävdes en särskild passageavgift. Den behöll numera staden för egen räkning. På andra områden av inkomstsidan kunde Johan göra en insats. Det gällde främst inom kronans bergshantering. Han centraliserade de statliga järnbruken under gemensam överledning. En medhjälpare efter sitt sinne fick han i den nederländske köpmannen Wilhelm van Wijk. Han blev ekonomisk ledare för kronans bergsbruk och lyckades genom tekniska förbättringar åstadkomma en stark ökning av järn- och kopparproduktionen. Kungen pressade också tullinkomsterna i höjden, bland annat genom att begränsa tullfriheten för de tyska köpmännen. Lika besvärligt som att öka inkomsterna var det att minska utgifterna. En åtgärd som Johan ofta tillgrep var att vägra utbetala lönerna, rikets största utgiftspost. I första hand tillämpade han denna metod mot de tyska, engelska och skotska legosoldater som hölls i ständig sysselsättning på den livländska krigsskådeplatsen. En gång skrev flera knekthövitsmän till kungen och klagade över att deras män måste sälja sina vapen, citat, för ty hungern är ett skarpt svärd, citat. Det är naturligt att de uteblivna lönerna fick förödande följder för stridsmoralen och de uppställda krigsmålen. En annan stor utgiftspost var kriget i öster. Samma år, 1570, som freden slöts med danskarna, utbröt ett krig med ryssarna, som med vissa avbrott skulle pågå i 25 år. Johan fortsatte Eriks plan att nå kontrollen över den ryska handeln, och under en oerhörd press på rikets finanser skulle han delvis genomföra den. Estland och delar av Ingermanland kom att anslutas till riket efter vilda och blodiga strider. Det var viktiga steg på vägen mot Östersjöväldet och herradömet över den inkomstbringande ryska handeln. Erövringen av Estland måste ha tillfört riket vissa skatteinkomster. Men denna provins finns inte upptagen i den nya budget som upprättades år 1584. Sannolikt hade kriget gått så hårt fram över de skattepliktiga bondgårdarna att där inte fanns något att hämta. Här i öster fanns det dock en väg att öka rikets inkomster. Krigspolitiken stod av allt att döma i nära samband med finanspolitiken. Under sina förtvivlade försök att lösa de finansiella problemen kom Johan med flera uppslag som skulle visa sig framtidsdugliga. Han sökte minska antalet slott under kronans förvaltning. Han skapade centrala förvaltningsorgan och sökte på förhand planera rikshushållningen och införde noggranna revisioner i förvaltningen. Han sökte också skapa ett första indelningsverk för armén genom att förlägga trupperna på landsbygden. Trots alla snillrika uppslag skulle rikets finanser vara i ett bedrövligt skick under Johans hela regeringstid. Myntförsämringen fortsatte och förbittringen mot krigspolitiken ökade. I sitt stora bokslut över kungens styrelse år 1589 gav hans rådsherrar öppet uttryck åt denna kritik. Pengarna räckte inte till för kungen och mycket mindre för andra. Citat: där som haver varit åker och äng växer nu stora skogen, och det som hava varit välbehållna bönder löpa nu kring med käppen och säcken. Citat.